Välkommen till Känslosmart, podden där tanken möter känslan. Idag är det bara jag, Anna, som spelar in ett eget avsnitt tillsammans med två gäster som jag alldeles strax ska låta få presentera sig själva. Men dagens samtal kommer att cirkla kring ämnet psykisk hälsa, vilket är någonting som jag tycker är fantastiskt spännande. Så varsågod att börja. Vad säger vi? Johanna, ska du börja presentera dig?
Tack, Anna. Jag heter då Johanna Creswell-Smith och det där, förutom att jag känner Anna från tidigare, så vad heter det, har vi haft kontakt kring just det här ämnet psykiska hälsan. Och det där, jag jobbar på Institutet för hälsa och välfärd i Finland. Alltså en forskningsorganisation som forskar kring allt från corona till levnadsvanor till tittan och datan. Och det där, så det är mitt vardagsjobb. Men på sidan om så drar jag också kurser i psykiska första hjälpen. Och det är där som vi talar hemskt mycket om psykisk hälsa. Och försöka poängtera det här kring att öka förståelsen för psykisk hälsa i sig och att det skiljer sig från psykisk ohälsa. Men ja, det är kanske då ett nötskal från min sida.
Och jag heter Nonni Mäki-Kärki och jag är socialarbetare till min utbildning. Jag jobbar på Pro Lappviken förening för mental hälsa. Och Pro Lappviken, vi befinner oss på Lappvikens källa, Lappvikens gamla sjukhus. Område. Det här är en otroligt vacker och fin miljö. Här byggdes Finlands första psykiatriska sjukhus som blev färdigt 1841. Och vi fortsätter den här långa, nästan 200-åriga traditionen av att stärka den psykiska hälsan för helsingforsare och vem som helst som vill komma hit. Vi gör ju det på ett annat sätt än man gjorde det då när sjukhuset byggdes, för att nu tala om liksom 1800-talet och 1900-talet. Men att idag så främjar vi den psykiska hälsan genom att erbjuda olika former av verksamhet för att minska på ensamhet och öka på välbefinnande. Framförallt genom kultur och delaktighet.
Men det är jättespännande. Jag upplever att det är ett väldigt stort fokus på psykisk ohälsa och vad vi behöver göra för att lindra psykisk ohälsa, hur man kan undvika psykisk ohälsa, hur vi kan mildra stigmat på psykisk ohälsa. Och i all den här psykiska ohälsan så tycker jag då att den psykiska hälsan och att det är någonting som vi självklart behöver ta hand om. På samma sätt som att vi vet att men vi behöver äta bra och vi behöver röra på oss för att främja den fysiska hälsan, så finns det ju förstås en massa saker som vi kan göra och ha förståelse om hur vi fungerar som biologiska varelser för att främja den psykiska hälsan. Så om vi skulle kunna börja liksom någonstans bara, vad är det vi vanliga människor inte känner till om oss själva som gör att vi har svårt att ta hand om vår psykiska hälsa? Mm.
Jag tror att vi vet det egentligen, Ren. Jag tror att det är precis som du säger, att fokus har varit så hemskt länge på ohälsan. Vi har forskat mycket och alla de här sakerna som du säger, att forska kring psykisk ohälsa, att förstå sig på symptom, att förstå sig på hur vanliga det är, att minska på den här stigman. Alla de här sakerna är jätteviktiga saker och det arbetet måste göras. Men det som vi har också här längs med är just det här att hur tittar vi på de här resurserna? Hur tittar vi på de här sakerna som bär oss genom livet? Att sätta mera fokus på det, eller inte mera fokus, men att förstå sig bättre på den sidan också. Och det är det som vi tittar på när vi tittar på psykisk hälsa. Och när vi tittar på forskning och vi tittar på den här liksom utgångspunkten som någon i man tittar på historien tillbaka, ännu längre som Nonni var lite inne på här, så hade hänt ett sånt här skifte, i ett sånt här paradigmskifte som vi pratar om. Att vi börjar fundera på också det där att jo, psykisk ohälsa, men titta lite närmare på de här sakerna som bär oss genom svåra saker, som bär oss genom vardagslivet. För det är där som vi bygger psykiska hälsan. Så det som Nonny och jag brukar säga på våra kurser är att det här är inte liksom rocket science. Vi kommer inte att komma med någonting jättenytt här. Men vi kan poängtera hur viktigt det är med vardagsrutiner, med att äta, med att sova och hur det inverkar på ens dagliga mående. Att vi är ganska vana att kolla in fysiska hälsan. Har jag ätit färggrant eller har jag varit och motionerat? De här bassakerna är vi ganska vana att titta på. Men vi tänker inte på samma sätt när vi kollar in vårt psykiska hälsa. Att det är någonting som kanske sen, när man märker att någonting inte är helt i balans, som man lägger mera fokus på. Och då hade den gått så långt att man kanske remmor lite sämre. Det kanske inte handlar om en diagnos, men det kanske handlar om en period som har fortsatt länge. Och då måste man sen backa mycket längre för att komma tillbaka till ett bättre välbefinnande.
Och jag tänker att jag brukar ofta börja med att helt förklara de här begreppen, för att psykisk hälsa, psykisk ohälsa, för att tankarna lätt går till det här just psykisk ohälsa, depression, ångestsyndrom, schizofreni, kanske missbruk. Och för att öppna upp och liksom förklara hur det här med psykisk hälsa och psykisk ohälsa absolut inte är motsatser till varandra, och de utesluter inte heller varandra. Att med psykisk ohälsa då talar vi om olika sjukdomar, vi talar om olika tillstånd som man kan få en psykiatrisk diagnos för. Eller ett tillstånd bara där liksom man har något symptom av psykisk ohälsa. Kanske nedstämdhet eller sömnsvårigheter eller en sån här liksom ständig oro. Och sen igen när vi talar om psykisk hälsa, så det handlar igen om en resurs, det handlar om att om en känsla av att må bra, det handlar om att ha människor runt omkring sig, om att känna sig delaktig, det handlar om balans, om att klara av vardagen. Och fast vi då skulle ha psykisk ohälsa, fast vi skulle ha en kronisk, allvarlig psykisk sjukdom, så ju mer vi har av den här psykiska hälsan, ju mer vi har av det här välbefinnande, välmående, så desto högre livskvalitet har vi. Att fast vi skulle ha psykisk ohälsa, och så idag betyder det inte att vi inte skulle ha möjlighet att ge ett lyckligt liv. Att man kan tänka sig att genom att stärka den här psykiska hälsan, genom att stärka det psykiska välbefinnande, så stärker vi möjligheterna till ett bra liv. Och vi ökar på livskvaliteten för alla. Och då, vi behöver ju alla psykisk hälsa. Det är också något som är jätteviktigt att förstå. Att det här är liksom något som berör oss precis alla. Och precis som Johanna sa, att det här är ingenting nytt som vi kommer med. Att vi får den här informationen egentligen från så många olika kanaler. Det står om det i damtidningar, vi får det från sociala medier. Det finns olika lifestyle-program, det står i nyheterna, i dagstidningarna. Men ändå så kan det vara svårt att hitta den där balansen och liksom få ihop de här olika pusselbitarna som gör att vi känner att vi mår bra psykiskt.
Fast jag håller inte med. Jag tycker inte att jag har fått med mig kunskap om vad jag behöver. Den här liksom grundläggande förståelsen att jag behöver andra människor. Den grundläggande förståelsen att det är okej att be om hjälp. Att det är okej att vara svag. Att alla känner att de inte räcker till. Att vara kvinna, liksom, bara det är ju en risk, jätteriskfaktor skulle jag säga för den psykiska hälsan. Vilka faktorer i livet främjar den psykiska hälsan?
Ja, alltså du är ju inne på jätteviktiga grejer här, och det här kommer ju fram varje gång. Alltså när jag pratar om kurser så pratar jag om psykiska första hjälpen. Kurser som någon och jag har dragit nu i flera år, många, många, säkert över 100. Och där tar vi just fram de här sakerna. Och det där som du säger är ju inte alls ovanligt heller att människor säger. Att okej, men det där har jag inte liksom pusslat ihop ännu. I den kontexten. Så det är jättebra att den här dialogen förs, och det är jättebra att du tar upp det här på podden. För det som du talar om här är just de här riskfaktorerna. Och det finns många riskfaktorer för psykiska hälsan. Som någon sa här, så det handlar om delaktighet, det handlar om är man marginaliserad på något vis. Har man en sjukdom till och med temperament och sånt här kan vara en riskfaktor i hur man hanterar sitt dagliga liv. Och vissa av de här riskfaktorerna kan man då inverka på. Om man tänker på det här med temperament. Man kan känna, man kan ha ett kraftigt temperament och det är någonting som man kanske är född med mera som så. Men man kan lära sig att hantera sina känslor. Man kan lära sig att en viss grad av känslokompetens så att det inte liksom strittar ur en hela tiden så att man kan liksom bemästra det på ett bra och passligt sätt. Men sen finns det sådana riskfaktorer som man kanske inte kan inverka på så där genast. Du kanske inte kan ändra på en lång historik kring stigma och psykisk ohälsa. Man kanske inte kan inverka precis nu på rasism eller andra former av diskriminering. Sådana riskfaktorer där på psykiska hälsan. Men det som vi har sett är att desto mer av de här friskfaktorerna man sätter dit, så kan man buffra ut den här effekten på riskfaktorerna. Att det att man har psykisk hälsa betyder inte att man har liksom att man är konstant lycklig eller att man konstant har en känsla att yes, att livet är super. Utan det handlar om en känsla att livet är okej och att jag har redskap att hantera svåra dagar och jag kan liksom stanna upp och njuta av de här bättre dagarna. Att det handlar om, som någon sa, en balans mellan de här två.
Och att den psykiska hälsan är ingenting man antingen har eller inte, utan att det är någonting som man behöver fylla på. Att det är någonting vi behöver liksom investera i.
Absolut, det är någonting som går upp och ner och den här nivån på den psykiska hälsan så den är absolut inte stabil. Och det är inte så att jag kan bygga upp min psykiska hälsa nu och sen har jag en god psykisk hälsa för resten av livet. Om vi tänker på att liksom, om man tänker på kriser. Kriser hör till livet. Vi går alla genom en mängd förluster och sorger och svåra händelser i livet. Och då, oavsett hur bra vi mådde då när den här krisen hände, så kommer vi att må sämre för en tid. Men om vi har byggt upp en sån här bra nivå på psykisk hälsa, om vi har de här redskaperna, om vi har tagit oss igenom kriser tidigare, så har vi också den här känslan av att hej, att fast det nu känns jättejobbigt och fast det känns som att livet på ett sätt slutar här och jag måste hitta nya sätt, men jag kommer att hitta det. Jag har de där verktygen, det kommer att kännas bättre. Och det här, därför är det här med en god psykisk hälsa, så betyder inte att livet ska vara perfekt och att man ska bygga upp och att livet behöver vara tryggt och sorgfritt och fritt från förluster. Det är ju, livet är inte så. Livet går upp och ner. Och det här, på samma sätt så går den här psykiska hälsan också upp och ner. Och det är någonting som det är bra för oss att lägga fokus på med jämna mellanrum genom hela livet. Det är mycket vi kan göra för att stärka vår egen psykiska hälsa och det är mycket vi kan göra för att stödja andra och för att stödja barn och unga att liksom stärka sin psykiska hälsa. Och det är jättemycket som också samhället kan göra för att människor ska må bättre och ha möjligheter.
Det är jätteojämlikt det här att hur vi har tillgång till sånt som bygger vår psykiska hälsa. Som någon sa, att man kan inte liksom psykiska hälsa sig frisk från allt. Liksom. Att man måste ju ha en viss grund och en viss tillgång till saker som vardagsgrejer egentligen. Men om man nu tar fast Lappviken som ett exempel. Det är ett ställe som man får gå till oavsett hur man mår och ekonomiska ställningen och så vidare. Allt är liksom väldigt jämlikt där. Men lever man i ett samhälle där då en kopp kaffe kostar jättemycket. Man kanske inte är välkommen om man ser ut på ett visst sätt eller inte följer vissa sociala regler. Det kommer ju att inverka på psykiska hälsan på ett negativt sätt. Så det att vi bygger bibbor, det att vi bygger fotbollsplan, det att vi har sån här community-ställen som vi kan, alla är välkomna. Så det är sätt också att bygga liksom befolkningens psykiska hälsa. Men det som vi vill göra ibland, eller det som politiken kanske vill göra ibland när det blir tuffare tider, är att vi rensar bort allt det där extra. Vi rensar bort alla sån här förmåner som kanske anses vara lite onödiga. Men sen ser man senare, 10-20 år senare, hur det sen inverkar på psykiska hälsan i framtiden. Att när du använder ordet investera, så det är absolut rätt ord att använda. För att desto mer vi investerar, man kan investera i egna psykiska hälsan, men också som samhälle, desto mer vi investerar i psykiska hälsan, så desto bättre, desto produktivare är vi. Och den bästa investeringen är i barn, att investera i barnens välbefinnande.
Ja, nej men jag var så till mig här, för jag började tänka på det här med kultur. Att bara för några år sedan så hade jag inte själv förstått liksom vikten av kultur. Det var ju när jag åkte på en låtskrivarkurs 2013 som jag liksom kom i kontakt med musiken. Jag hade börjat skriva skönlitteratur innan och sådär. Men när jag började skriva musik och fick tillgång till det, så kände jag att det var ju någonting i mig som stillnade. Det var någonting som jag hade gått och längtat efter hela mitt liv. Det var en tomhet som plötsligt fylldes, som att jag hade gått runt med liksom en skål soppa framför näsan och en gaffel, och helt plötsligt fick jag en sked. Och där fick jag liksom nästan ett religiöst uppvaknande till kulturen som någonting som är väldigt djupt mänskligt och som vi människor behöver. Innan hade jag ingen som helst förståelse för det. Och nu när jag själv förstår, så ser jag ju att väldigt många av de besluten som fattas av politiker fattas utan den förståelsen för att människor är kulturella varelser.
Ja, det stämmer, och det är faktiskt synd. Kultur hör ju till en av de sakerna som också gärna liksom lätt skärs ned på. Och kultur är absolut en resurs för välbefinnande och välmående och den psykiska hälsan. Vi har alla ett behov att vara kreativa. Vi har alla ett behov av att ta del av konst. Det kan vara det här att ta del av konst, det kan hjälpa, fast att lyssna på någon musik eller se någon konstverk eller gå på teater. Så det kan hjälpa oss att på något sätt nå till sådana känslor och sådana tankar som vi inte annars skulle nå. Det öppnar upp sådana här inre dörrar och utvecklar oss som människa och hjälper till sådana här, man kan få sådana djupa självinsikter också genom konst. Och sen också det här att det kan ge avkoppling från en ganska stressfull omvärld, att få liksom leva sig in genom kultur och så här. Att här på Lappviken så jobbar vi mycket just genom det här kultur, hälsa genom kultur begreppet och det här, det är absolut en viktig del av samhället som vi behöver se till att vi bevarar och att människor har möjlighet till det.
Precis. Och det som vi brukar, men någon säga också, eller tycker att det är lite lustigt, att här är vi nu som 40 plus damer här som nu har som jobbar med psykisk hälsa jättelänge, jobbar med olika saker som tangerar psykisk hälsa jättelänge. Och ändå lär vi oss nya saker varje dag om oss själva. Att vad vi behöver och varför vi känner så här och hur är det, och just den här insikten som Anna du beskrev här, att det var inte så hemskt länge sedan du liksom öppnade den här dörren åt dig själv, och man lär sig om sin rutin och hur man måste ha det för att kunna klara livets motgångar eller klara stressiga tider och det där. Men så tänker jag på människor som inte har det lika bra som vi kanske inte har tänk på de här sakerna, kanske inte någon har öppnat upp de här grejerna. Kanske man bor på ett boende där man inte har tillgång till. Man har kanske inte så mycket frihet att välja det som man sysslar med. Och om vi kommer tillbaka till det här som Nonni sa om att man kan ha psykisk välbefinnande även om man har en psykiatrisk diagnos. Så det är just den här gruppen som vad heter det, skulle kunna gynnas då av de här sakerna som bygger på psykiska hälsan. Någon är ju jag är aktiva i sådana så kallade psykosociala föreningar som då erbjuder kamratstöd och erbjuder olika aktiviteter för personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Och där pratar vi också mycket om psykisk hälsa och hur man kan bygga upp psykiska hälsan. Och det är ofta en sån här aha-upplevelse för både oss, men också för den här människan själv att inse att även om jag har en diagnos, det kan vara väldigt så här kraftgivande, och vet du, på engelska pratar man om empowerment, att kraftgivande, att jo, kanske det är inte det här att jag har tillgång till kultur, eller kanske det här att jag går ut och promenerar eller träffar andra människor, kanske det inte gör någonting åt den här diagnosen som jag har med mig, men det får min vardag att kännas mycket bättre, och den får liksom, och det är just genom den här psykiska hälsan som man kan då nå ett välbefinnande i vardagen. Så det där, så när vi tänker på det här, att det är inte motsatta, utan det är där vi pratar om en dimension, att man är där någonstans, man är där någonstans när man tänker på psykisk hälsa och välbefinnande, så går vi upp och ner längs med en dimension. Och sen när man tänker på psykisk ohälsa och olika diagnoser, så går vi också där. Det är ju också en dimension där som kan förstås, inom hälsovården så kan de fastställa sen vissa diagnoser och så vidare. Men det är ju inte så där svart och vitt det heller, utan det handlar ju om långsiktigt arbete och långa utredningar som måste göras. Hur vi har tillgång till saker som får oss att må bra kommer också att inverka på vår psykiska välbefinnande.
Ja, och där kan jag också känna hur jag blir alldeles upprörd igen här. För att jag tänker liksom på barn, och när det dras ner på... I Sverige så har vi något som heter fritids, alltså efter skolan. Så är det som, ja, men där barn som går mellan ettan och fyran. Och där tänker jag att man har ju en sån fantastisk möjlighet att erbjuda alla barn kultur. Att erbjuda alla barn liksom möjligheten att få hänga med en vuxen som pratar med dem och lyssnar på dem. Och som, att få göra roliga grejer. Att det har liksom dragits ner väldigt mycket, så att det egentligen är... Ja, men man får en korv och så springer man runt och leker. Liksom. Att det är säkert jättebra verksamhet på många håll. Men att det läggs alldeles för lite krut. Och där ser jag att de har ju världens chans att skapa en möjlighet för alla barn att få uppleva kultur. Men allting som, och gemenskap för den delen, men allting som inte är liksom mätbart i betyg eller i pengar, vi ser liksom inget värde av det. Och när jag hör er prata om liksom psykisk hälsa och det som främjar psykisk hälsa, så är det liksom, ja, men varför är psykisk hälsa viktigt? Kommer det generera intäkter?
Nu här kan jag faktiskt... infly eller berätta att forskning visar att den bästa investeringen en stat kan göra är att investera i välmående och den psykiska hälsan, framförallt i familjer i utsatt situation. Ingen annan investering ger lika bra resultat, lika mycket avkastning.
Men varför gör vi inte det då?
Det tar ju en lång tid för det att ge resultat. Det tar en lång tid förrän man kommer på plussidan. Här talar vi inte om kvartal eller ens om ett eller två år. Vi talar om tidsperspektiv på 10 år eller 20 år. I politiken, i företagsvärlden, i samhället så tänker vi allt. Ju mer osäkerhet det finns i samhället, desto kortare tid framåt ser vi på saker, och vi behöver snabba resultat, gärna någonting som syns i nästa kvartalsrapporten eller senast vid årsskiftet eller då när det är dags för nyval. Så det här är liksom långtidsinvesteringar. Men jag tror nog att man allt mer ser det här och allt mer gör också de här investeringarna. Men alltså politiken så handlar ju om att dela på resurser, eller hur man ska dela på resurserna att göra beslut, och det är svåra beslut. Men att jag tänker att nu den här coronapandemin så har ju i alla fall gjort det tydligt hur viktigt det är att investera i sånt som får människan att må bra. Och investera i de här möjligheterna att bygga upp en psykisk hälsa. Den här coronapandemin har ju visat att de människor som har haft möjlighet att hitta en balans, har haft möjlighet att hitta dem och på något sätt göra de saker, hålla kvar vid de rutiner eller bygga upp sådana rutiner som stärker den psykiska hälsan, de har drabbats mindre av den här pandemitiden. Här är det, jag tänker att den här pandemin kommer ju också att visa hur sårbart det hela är. Och att jag tror att det kommer att ha långtida följder av alla de här. De sätt som vi har skurit ner just på service och på möjligheter för barn och unga, så det kommer ju att synas sen i långa loppet. Men nu talar jag, vi måste komma tillbaka på spåret igen. Kanske Johanna kan ta.
Ja.
Kan du ta oss tillbaka på spåret? Ja,
jag ska försöka. Nej, men det är alltså alldeles rätt. De här klyftorna i samhället har ju belysts av den här coronapandemin väldigt tydligt. Och man tittar på, nu känner jag inte till, desto bättre de här olika jämförelserna. Men när man tittar då på Finlands läge, så har vi ju så här långt i varje fall klarat oss rätt så bra. Visst har vi ju jättestora utmaningar också förstås. Men om man jämför med olika länder, och det är då den här då välfärdsstaten som anses stå till grund för det här, att människor har det rätt så tryggt från början. Vi måste inte oroa oss om saker som hälsovård och sånt här, som i andra länder bidrar med otroligt mycket stress och vad heter det, bidrar till att människor inte får vård. Så det är en grej som vi kommer att måste jobba med framöver. Och precis som Nonni sa här, så det där handlar det också om psykisk hälsa. Att människor som har den här en viss nivå av psykisk hälsa och kan hitta en vardag som även inom den här pandemin då känns meningsfullt och känns bra. Så de har klarat sig förstås allra bäst om man jämför. Men när man talar om den här, för att inte tala om den här politiken, så finns det ju många positiva saker också som sker. Det finns som sagt en viss sån här förändring globalt sett i att tänka lite på det här salutogena perspektivet lite närmare. Att vi tittar lite mer på vad som ger oss resurser, inte bara på ohälsan. Och i Finland kan vi ju nämna att vi har en ny strategi för psykisk hälsa som spanar då fram till 2030, så en längre period än vanligt. Och där har regeringen valt att ha den här långa perspektiven med, just därför att den här avkastningen syns jätte mycket senare när man tänker på när den här investeringen görs. Och den bygger framförallt på det här att man ska bygga på möjligheter och tillgången till saker som bygger på psykiska välbefinnande. Och det handlar, allt det här kulturen, det finns många olika, det är ju väldigt individuellt det här att vad som ger en känsla av välbefinnande, men meningsfullhet är kanske den här kärnan i det hela. Att får man syssla med grejer som känns meningsfulla, så då är man den på god väg. Det kan handla för dig, Anna, handlar det om kultur, för någon kanske det handlar om att hänga med sina katter och kanske drömma om en hund och så här, och många andra, och idrott och allt, många andra saker. Men det är ju väldigt individuellt det här att liksom vem som gynnas av vad. Så därför måste vi ha olika möjligheter för människor att bygga en vardag.
Och ett bra exempel på en sån här långtidsinvestering i psykisk hälsa som man har gjort i Finland, säkert också i Sverige, att man har byggt in känslokompetens i läroplanen i skolan och redan inom dagvården, att man har börjat öva upp den här känslokompetensen, för att det är ju en jätteviktig del av den här psykiska hälsan, att man ska kunna själv identifiera och reglera och hantera sina känslor. Det hjälper oss också jättemycket i liksom social samvaro med andra, och att kunna leva i eller liksom bygga upp en fungerande och stödjande ett socialt nätverk runt omkring oss, så vi behöver känslokompetens för det. Och också för att ta oss igenom olika kriser. Och det här att man har börjat sätta resurser inom skolan och dagvården på att bygga upp den här känslokompetensen, så det kommer nog att synas. Och sen en annan sak är det här att man har börjat tala också om psykisk hälsa och psykisk ohälsa i skolan. Om jag tänker på min egen dotter som nu är 11, så hon vet mer om psykisk hälsa och psykisk ohälsa som 11-åringen vad jag visste när jag var 20. Hon får det från många håll förstås, får hon det från sin mamma men också från skolan. Och så kommer hon hem från skolan och vill prata om någonting som hon har hört där av läraren. Och så sitter vi och diskuterar det. Och det här med psykisk ohälsa och det här att avstigmatisera det, så är ju också någonting som ökar på på den psykiska hälsan för många. Vi behöver känna oss delaktiga, vi behöver känna oss accepterade som vi är. Och det är ju så, fast vi inte nu idag ska tala om psykisk ohälsa, men man estimerar att ungefär hälften av alla kommer att gå igenom en period av psykisk ohälsa inom sitt liv. Och då är det ju jätteviktigt att det också tas som vilken sjukdom som helst.
Och vi har ju talat hemskt mycket om skolan och barndomen och ungdomsåren som är otroligt viktiga. Men vi har också blivit bättre, eller vi börjar bli bättre på att prata om psykisk hälsa också på arbetsplatsen. Och det där, jag är med i ett forskningsprojekt, europeiskt forskningsprojekt med 9 olika länder. Och där vi håller på att bygga upp en sån här intervention att hur man skulle kunna få dialogen liksom kring psykisk hälsa inom arbetsplatsen. Då, öka på den och bygga upp strukturer också inom arbetsvardagen som kan gynna psykiska hälsan. Och där tittar vi då främst på sådana här risksektorer som byggbranschen och hälsovårdsbranschen och ICT-branschen där det finns mycket arbetsfrånvaro och psykisk ohälsa, men olika saker som tyder på att de här sektorerna kan vara belastande. Och där kan vi ju på arbetsplatsen också göra många saker för att främja psykiska hälsan. Och det handlar om att bygga upp olika strukturer som igen får den här liksom, förstås måste ju arbete göras, men just det här med samhörighet och att man kan tala om också svåra saker på jobbet, att man kan vara öppen om olika livskriser eller svåra perioder i livet och att man inte känner en viss stigma kring det och att man kan jobba med saker som allt behöver ju inte vara meningsfullt, men om man kan tillägga någonting som ger mening i den där arbetsvardagen så hjälper det också psykiska hälsan.
Och på arbetsplatsen, precis som annars också med psykisk hälsa, så ser man att det är svårt att ta bort de här riskfaktorerna. Vi får inte bort den här all belastning som arbetslivet innebär, men vi får inte bort de svåra uppgifterna. Det finns en mängd sådana här risker som finns där oavsett vad vi gör. Men det handlar om små saker, om att känna sig att man är delaktig, att man blir hörd. Det handlar om riktigt små saker som att någon ler och säger god morgon eller tackar. Det är att vi får berätta vår åsikt, det är att vi har meningsfulla arbetsuppgifter. Det är att man får ha möjlighet till pauser och återhämtning både under arbetsdagen och efter arbetsdagen. Och ja, så genom att öka på de här friskfaktorerna, de faktorer som ökar på den psykiska hälsan, så kan vi öka också på välmående på arbetsplatsen.
Jag tänkte på grej nu. Jag var på mammografi för inte så länge sedan. Och nu i så här coronatider så slussas man in och det är folk i så här, vet, rymddräkter. Och från vad jag minns från förra gången så vet jag att det var liksom, att det gick ganska lugnt till. Att jag fick komma in i rummet, jag fick hälsa på någon som liksom tog i hand och mötte min blick. Men den här gången var det så här bara rakt in och så var det så här rymddräktskvinnan. Ja, klä av det där, ställ det här. Ja, och så skulle hon flytta och försöka organisera mig samtidigt som hon inte ville vara nära. Och jag minns jag gick därifrån 90 sekunder senare, bokstavligen, tog det liksom. Och jag kände mig så här helt omtumlad av den upplevelsen. Och jag var fruktansvärt orolig sen inför beskedet. Och jag gick liksom och hade den här upplevelsen med mig. Och jag inser ju nu när ni pratar att ja, men jag fick en sämre psykisk hälsa som en konsekvens av den upplevelsen. Och jag tänker att det här med hur vi blir bemötta och hur vi blir lyssnade på. Och nu blev jag ändå bemött med stor respekt här. Men bara som, ja, men det var nästan som att jag liksom inte fanns bara. Och jag tänker nu på människor som upplever att de inte blir bemötta på ett bra sätt i vården. Eller en förälder som inte känner att förskolläraren lyssnar. Eller läkaren lyssnar om barnets problem. Eller att man blir liksom tråkigt bemött i affären bara. Att sådana saker hela tiden ju... Att ingen av oss... Att vi rör oss hela tiden igenom våra liv och möter andra människor. Och att ganska lite upplever jag kan påverka mitt psykiska mående ganska mycket. Och jag är ändå en person som är rätt privilegierad. Jag är inte sjuk, jag har pengar, jag är inte gammal. Så jag tänker, hade jag varit 80 år fattig och kroniskt sjuk så hade ju min psykiska hälsa, det hade ju varit en otroligt mycket större uppförsbacke liksom. Nu var det mycket babbel på en gång här, men är det någon som kan försöka sig på att sortera bland de tankarna?
Det är faktiskt alltså en ständig balansgång som vi lever i. Vi ser på oss själva ständigt genom andra människor, och andra människors reaktioner inverkar på vårt mående. Hur vi än tänker att vi har byggt upp en bra självkänsla och att vi inte låter påverkas av andra, men vi påverkas av andra. Det, vår identitet byggs upp i så här mänskliga relationer, i interaktion med andra. Och den här processen pågår genom hela livet. Det kan ju vara väldigt, väldigt svårt att ändra på andra människors beteende, om inte omöjligt. Det som vi själv kan göra är att vi kan se till att vi själv bemöter andra med respekt och vänligt. Och sen en jätteviktig sak som vi kan göra är ju att behandla oss själva med respekt och vänlighet. Att vara liksom nådiga med oss själva och att inte gå med i det här. Och att föra en sån här vänlig, uppmuntrande inre dialog med sig själv också. Och det kan vara jättesvårt, det kan kännas jättefjantigt. Alltså det finns så här väldigt enkla verktyg att säga högt åt en själv att det här var bra gjort, det här var tillräckligt bra, du gjorde ditt bästa. Att fast titta i spegeln och le åt sig själv eller...
Ja, då var det lite så här knas i inspelningen för att det blev, Johanna blev utslängd och då stannade inspelningen. Men nu har vi satt på igen här, så jag tänker att vi kan väl försöka liksom summera lite grann vad vi har pratat om.
Det går bra. Det här som före jag slängdes ut så talade någon om det här. Eller du talade om den här erfarenheten där du kände dig omtumlad och så här. Och vi var lite inne på att hur vi tolkar saker då i vår vardag. Och här så kan man använda sig av ett jätteenkelt verktyg, alltså sin egna hand. Och Nonni, du får gärna påminna mig, för jag brukar alltid glömma vissa av de här fingrarna. Men det handlar om då att göra en sån här kartläggning med hjälp av sina fingrar, för att man har 5 olika delar för psykiska hälsan. Och då kan man räkna då att tummen, då den kan representera sömnen, så kan man göra en sån här kartläggning. Okej. Har jag sovit ordentligt? Har jag vilat ordentligt? Har jag hunnit liksom återhämta mig från dagen eller från veckan eller hur den sen ser ut? Hur ofta man nu gör den här kartläggningen. Sen kan man titta på pekfingret och kolla att okej, men hur är det då med maten? Har jag hunnit äta överhuvudtaget? Har jag ätit tillsammans med andra människor? Har jag ätit sånt som ger mig energi eller har jag ätit mest då sånt som man snabbt kanske då kastar i sig för att man har haft det stressigt? Sen kan man titta på att tredje fingret då, att har man haft tillräckligt kontakt med människor för att må bra? Eller har man haft för mycket kontakt med människor för att må bra? Det är också väldigt personligt. Man kollar in att okej, hur är läget där? Så sen om man tittar då på fjärde fingret, vilket handlar om fritidsintressen och att göra grejer i vardagen. Att har man gjort sånt som man gillar? Har man gjort sånt som känns meningsfullt? Kartlägga den biten. Och sen sista fingret handlar om just det här som vi har varit ganska mycket inne på, just det här med vad heter det, kultur och kreativitet. Har man gjort någonting som man själv känner att är kreativt? Det kan handla om att laga mat, det kan handla om att lyssna på musik, det kan handla om att sticka, helt vad som helst. Så den här kartläggningen med hjälp av de här 5 fingrarna är en sån här konkret grej som man kan göra. Och när man får den där känslan, när man får den där känslan, Anna, som du beskrev där, att hur reagerar jag nu så här liksom på den här grejen? Eller hur reagerar jag nu på den här situationen på det här sättet? Så kan man gå igenom just de här olika delarna och kolla att nej men okej, egentligen i natt sov vi jättedåligt. Eller jag har inte alls hunnit återhämta mig, jag känner mig jätte så här förvirrad överlag. Såklart reagerar jag på en sån här ovanlig grej med rymdmänniskor som kommer att peta mig i näsan. Förstås kommer jag att reagera på det sättet. Att man kan liksom lite reflektera över de här olika delarna av psykisk hälsa och det där och tolka sina egna tankar och känslor med hjälp av det. Och en grej som vad heter det, som hela handen står på är ens värdegrund. Och alla de här delarna som måste liksom bygga på att man kan leva på ett sätt som känns rätt för sin, enligt sina egna värden. lever man ett liv där ens egna värden inte får vara med. Så det har en förstås en jättestark inverkan på psykiska hälsan överlag. Och då kan det vara väldigt svårt att med hjälp av de här fingrarna nå det där som man behöver. Utan där måste man kanske tänka på större ändringar eller fundera på hur man kan leva på ett sätt som känns närmare ens egna värdegrund.
Ja, och jag tänker att det lönar sig alltid att stanna upp en stund då, med jämna mellanrum, lite fundera på det egna mående och gå igenom de här olika sakerna och fundera på att vad är det, att varför känns det nu som det känns idag och vad kan jag göra för att må bättre. Jag kan inte, om jag lever i fattigdom så kan jag inte göra mig rik, i alla fall inte på en kort tid, om nu inte man råkar vinna på lotto. Om jag har en kronisk sjukdom eller en allvarlig sjukdom får jag inte den sjukdomen bort. Men jag kan göra mycket i min vardag för att må bättre genom att se till de här basgrejerna. Och sen framförallt det här, ha människor runt omkring. Ensamhet anses idag som kanske det största folkhälsoproblemet. Och mycket av sån här illamående bottnar i ensamhet. Så att söka sig till människor och att våga ta risken att berätta om sina känslor åt någon. Att våga visa sig som man är åt någon. Och sen nu i dessa coronatider så tänker jag att det är jätteviktigt att vi också, om vi har resurser att fundera, att är det någon i min närhet som jag vet att nu har det extra jobbigt? Att är det någon som jag skulle kunna pigga upp med ett samtal eller ett mess eller kanske med att bjuda ut på en promenad.
Precis, men det ni inledde med, det var ju att säga att det är ingen rocket science. Och jag tänker att det sätter ju fingret på det väldigt, väldigt bra. Samtidigt som det är ingen rocket science så måste det göras liksom. Mm. Det är inte så att det är enkelt och därför så är det inte svårt.
Precis, och där kommer du till en jätteviktig punkt, det är just det här att även om man är 40 plus och även om man har jobbat i den här branschen sitt hela vuxna liv så lär man sig ändå massor och ändå är man aldrig liksom expert i just det här vad man behöver. Så det handlar nog om att även om det är enkla saker att hitta det där sättet att hur man hittar sin egna balans i det och hur man liksom kan hitta ett sätt att vad heter det, bygga en bra vardag.
Och det är inget jobb som ingen av oss inte måste göra. Men däremot så kanske somliga av oss har det mer naturligt i sig att ge sig de saker vi behöver. Och för andra av oss så kanske det inte faller sig riktigt lika naturligt.
Precis, det är lite samma som med muskler. En del av oss har föds med en sån muskulatur som inte behöver så mycket träning för att byggas upp. Men alla behöver vi ändå träna. Och man kan träna upp sin psykiska hälsa på samma sätt som man kan bygga upp en muskulös kropp. Men vi behöver göra jobbet. Vi behöver den här träningen. Vi behöver emellanåt fundera på att vad är mina målsättningar, hur ska jag göra det?
Och ännu en grej som jag just kom på här, som du sa Anna här tidigare i vår diskussion. Det här att unna sig den där tiden. Vi är ju jätteduktiga på att städa bort allt det där extra från egna vardagen också. För att man tänker att nej, nu ska jag inte tänka på mig, jag ska tänka på barnen. Eller nej, nu ska jag jobba lite till. Nu ska jag ge någon annan någonting av min tid eller mina krafter. Vi är ganska dåliga på att säga att nej, jag behöver det här för att jag ska må bra. Att man unnar sig den och man ger den gåvan åt sig själv också. Att man förstår att hej, att nu ska jag ta den här tiden och gå ut i solen. Eller nu ska jag ta den här tiden och ta den där en kopp te på terrassen. Eller vad man gör, små enkla grejer för att få en liten boost. Istället för att skriva 5 extra e-post. Eller att göra något helt annat som är för någon annan.
Det finns alltid 5 extra e-post att skriva. Ja. Tack så hemskt mycket för att ni pratade med mig idag. Det är väldigt härligt och jag hoppas verkligen att det ska bli ett uppföljningsavsnitt. Så jag tackar så hemskt mycket. Ha det så fint.
Tack själv, Anna.
Hej då.
Hej då.
Hej då.